Vi läser ifrån Johannes evangelium, det 7:e kapitlet. Några i hopen som hörde detta sade, han måste vara profeten. Och några sade, han är Messias. Men andra sade, men inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och kommer från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översprästerna och fariserna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skrifterna så ska du finna, ingen profet kommer från Galileen. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig att du är närvarande. Och genom dina ord vill du skapa i oss din närvaro, dina tankar, dina associationer. Vi tackar dig här att vi får leva våra dagar tillsammans med dig, uppfyllda av dig. Och därför så ber vi dig välsigna den här stunden nu. Amen. Det finns mycket man kan prata om utifrån den här texten. Det här med hur lätt det är att komma bli oense om saker och ting som vi har gjort i kyrkohistorien bland annat. Men jag tänkte prata om det här med levande ord. För det slog mig när jag funderade på det här. Liksom. Vad menas med levande ord? Jag får framför mig liksom en bild av ord som skuttar omkring så här och leker ute på en karusell eller något. Som är fulla av liv, som till exempel barn är. Och så. Och det är ju liksom, vad är liksom som gör att någonting blir levande? När det gäller Bibeln så säger, brukar vi slarvigt säga, människor har alla tider läst Bibeln. Men det är inte sant. Det där är liksom ett påstående som faktiskt saknar grund. Det var fram till reformationen på 1500-talet så fanns Bibeln bara på grekiska och latin. Kan ni latin? Skulle ni kunna läsa Bibeln på grekiska eller latin? Nej. Hur många tror ni under medeltiden kunde läsa på grekiska och latin? Vad sa du? 12? Ja, nej, men alltså det är ju prästerna kunde läsa. Och munkarna och nunnorna, men kanske inte riktigt alla. Alla var inte läs- och skrivkunniga bland munkarna och nunnorna. Det var de som hade tillgång till Bibeln. Det är rätt, övriga, de fick nöja sig med de bilder som man målade i kyrkan. Det är därför det finns så mycket bilder i kyrkan. Eftersom man inte kunde läsa så målade man Jesu uppståndelse. Man målade liksom allt det här som står i Bibeln. Och lika sångerna man sjöng för att man skulle lära sig. Till exempel Fader vår fick man lära sig att sjunga. Det var ett sätt att liksom man fick lära sig det här. Men det var ju först Martin Luther som kom på det här med att man skulle läsa Bibeln på sitt eget modersmål. Och gudstjänsten skulle ske på folkets modermål. Så han var den första som översatte Bibeln från grekiska och latin till modersmål, det vill säga tyska. Och sen kom den svenska översättningen. Och sen har det liksom rullat på. Vet ni hur många språk Bibeln finns på idag? Är någon som vill gissa? Det kan vi, någon gissning? Vad är det? Det finns 2000 språk, tror jag, i världen. Vad sa du?
230, fast det förstår jag inte är rätt när det finns så många språk.
Ja, 230. Mm. Är det någon annan som vill? Som de säger på auktions. Någon mer? Någon som vill höja? Vad sa du? 750. Nej, men 750 är det närmaste. Det är nämligen 704 språk. Finns Bibeln översatt till idag. Så det, och då finns det ett antal språk kvar. Ungefär 1300 språk som inte Bibeln översatt. Men en del av de här språken, de är ju ganska små. Det kanske bara några tusental som pratar ett visst språk då. Men på de stora språken är det ju översatt. Och det pågår ju fortfarande. I Sverige, om vi tar i Sverige, så exploderade bibelläsandet under 1800-talet. Det var då man kom igång att läsa Bibeln. Det började först med läsarna som hade inspirerats av den pietistiska väckelsen som var i slutet på 1700-talet där. Och sen det spred det sig runt om i landet under 1800-talets första hälft. Och då blev det väldiga konfrontationer med prästerna som ansåg sig de hade rätten att tolka hur man skulle läsa Bibeln. Så de här konfrontationerna banade väg för det som vi är idag, nämligen frikyrkan. Att när frikyrkan kom då, först med baptismen, så var det ju det, man samlades för att läsa Bibeln. Och man sjöng, man vittnade och man undervisade varandra. Det var så väckelserörelsen började. Och då kan man ju inse, när skolreformen kom ju 1842. Ja. Den hade ju betydelse för det här, för då lärde sig folk att läsa. Och då kunde man läsa Bibeln. Och söndagsskolorna handlar ju om att man skulle lära barn som inte hann gå i skolan därför att de måste jobba, att läsa. Det var ju liksom söndagsskolans första uppgift. Så man fick lära sig att läsa. Men samtidigt fick man då lära sig att läsa Bibeln. Men det var att lära sig läsa och skriva. Så det är därför det heter söndagsskola från början. För det var en riktig skola för fattiga barn. Så man kan säga från 1800-talet och framåt så har människor haft egna erfarenheter av Bibeln och bibelläsandet. Innan dess så var man hänvisande till att ordet var levande på ett annat sätt. Och då var ju kyrkan väldigt viktig. Det centrala i bibelläsandet är ju att anden är närvarande i det man gör. För det är anden som gör det här levande. Luther kallade Kristus för Bibelns kärna och stjärna. Det är fint. Och att alla bibeltexter måste läsas med Kristus som utgångspunkt. I ljuset av Kristus. Att Gud blev människa för världen. Och frälsningen inte är beroende av människornas gärningar utan enbart av nåd från Jesus Kristus. Därför blir det levande. Därför att Kristus är levande. Så det, någonstans här står det, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Det är det som gjorde det levande. Så vad gör det levande? Vad är levande? Då, på nätet hittar jag 7 saker som en organism behöver för att anses vara levande. Som skiljer organismen från bilen till exempel. Vad är det som gör att någonting är levande? Jag tyckte de var intressanta, så jag tänkte att jag skulle ta upp dem. För man kan se kristendomen, du är en levande organism. Kristus är en levande organism. Guds rike är en levande organism. Och församlingen är egentligen en levande organism. Alltså någonting som lever. Så det som kännetecknar oss, som forskare har kommit fram till. För det första så behövs det näring. Alltså man intar, vi äter mat som människor. Det gör oss levande. Alla organismer behöver intag av näring av olika slag. Från den omkringliggande omgivningen. Och då kan man ställa sig frågan, vad behöver vi för andlig näring när det gäller kristendom, när det gäller ordet? Hur fyller vi på det? Och hur fyller till exempel vår församling på behovet av näring? Vad är det för näring vi behöver i församlingen? Som ger, för näringen är viktig. För den ger energi till våra celler. Det vill säga cellandningen kallas den. Genom cellandningen frigörs energi från ämnen i maten. Andningen är mer än bara andning. Det representerar en levande organisms förmåga att omvandla energi för att mata cellerna, använda syre för att bryta ner sockerarter och producera koldioxid. Alla varelser som är levande andas på det här sättet, på ett eller annat sätt. Man andas in och man andas ut. Och man andas in syre, man andas ut koldioxid. Och så är det också med det andliga livet. Det står så här i Andra Timoteusbrevet. Skriften är inspirerad av Gud, brukar vi läsa. Men det egentliga ordet ska översättas med utandad av Gud. Alltså skriften är utandad av Gud, den här andningen. Så Bibeln är levande därför att Gud har andats ut det. Koldioxid som sedan används som näring för den som behöver. Därför när man läser Bibeln så kan man känna Guds andetag i sitt bibelläsande. Då ska den här energin som då skapas, den ska ju användas till något. Och det som kännetecknar levande organismer är det någon som vågar? Det är tillväxt. Vi växer. Alla växer. Vi blir större. Om ni tänker när vi föddes så var vi inte så här stora. Men vi har blivit med tiden större. Om man fortsätter att växa på olika sätt, vi människor, vi slutar aldrig att växa. Och så är det med det som är levande. Om vi tänker det levande ordet har en inneboende växtkraft som gör att den växer av sig själv. Den kan ta större plats i våra liv därför att den växer i betydelse för oss. I församlingen så finns det en inneboende växtkraft. När det, ordet är levande och rör sig i oss. Den här, det finns något naturligt i den här växtkraften som finns. Och då kommer vi in på det fjärde. Det är sju punkter. Det fjärde är förmågan att fortplanta sig. Föröka sig. Att kunna skapa nya som är våran efterbild. Och det är ju en av nycklarna i missionsuppdraget. Nämligen att fortplanta sig, att föröka sig. att det blir fler och fler som kommer till tro. Den här levande ordet gör att det här sker naturligt. Vi brukar prata om mission och evangelisation och så blir det ganska tungt och jobbigt. Men om man ska ta det utifrån det levande ordets perspektiv så är det en naturlig process. Det sker av sig själv. Det är ingenting man liksom, så att säga, pressar fram. Det växer fram. Det tillhör vår växtkraft. Sen har vi det femte som allt levande gör är att sen använda energin till att röra på sig. Så vi sitter inte stilla hela livet, vi rör på oss. Och det tillhör vår, så att säga, naturliga. Att de flesta av oss kan röra på oss. Man kan ju bli förlamad, men det naturliga är att vi rör på oss. Vi reser oss, vi förflyttar oss. Så det levande ordet är också ständigt i rörelse. Det är liksom inte någonting som är fast här och nu och sen för evigt. Det levande ordet är i rörelse. Kan förändras, kan dyka upp på nya platser. Och när man rör sig själv så kan man uppleva nya saker som får en att tänka lite annorlunda. Därför att just då, där och då behöver vi det. Vi behöver någonting nytt. Och då kan det levande ordet inse, här finns plats för det nya. Sen så har det levande ordet ytterligare en sak. Den anpassar sig till omgivningen. Det, om du är ute och går och det börjar regna så är det naturliga instinkten att söka sig till någonstans där det är torrt. Eller hur? Eller älskar ni att gå i regnet? Är man klädd för att gå i regnet så fungerar det. Men då klär man sig för att gå i regnet. På så vis anpassar man ju sig till omgivningen, alltså vad omgivningen är och ställer för krav. Och blir man för varm inomhus, då tar man av sig sin tröja. Alltså, vi lär oss att anpassa oss efter situationen. Och det här är ju fantastiskt, att kunna liksom ha den här förmågan. Att här och nu så är det här som gäller. Och på samma sätt är det med levande ordet. Det levande ordet är en rörelse och anpassar sig till omgivningen. Vad är det för omgivning vi befinner oss i? Hur är det levande ordet i den omgivningen? Hur blir det levande i den här omgivningen? Om ni tänker efter, kyrkor i Afrika, Asien och Amerika har ju ett helt olika sätt att uttrycka det levande ordet än hur vi gör. Men det är fortfarande det levande ordet som du uttrycker. Det är fortfarande det levande ordet som är närvarande och ger liv. Och sen har vi det sista punkten på vad som gör det levande. Interaktionen med andra organismer. Det vill säga att vi kan skapa relationer till andra levande organismer runt omkring. Ofta så söker man sig till de som är lika. Det gör alla organismer som är levande. Men vi har också förmåga att, så att säga, ha relationer utöver det. Och därför kan vi överföra information till varandra. Det är den här informationsöverföringen som sker från organism till organism är en av de som kännetecknar det levande. Att ordet är levande. Sen har vi vi skapar avfallsprodukter. Alla levande organismer skapar avfallsprodukter. Och det är ju ur kristet perspektiv väldigt intressant om man tänker, vad är det för avfallsprodukter vi skapar genom vår interaktion med varandra? Alltså, vad går man och bär på som man inte vill liksom bära på? Vi pratar om synder, vi pratar om skuld, vi pratar om skam. Vi använder många ord för de här så kallade avfallsprodukterna. Och det det levande ordet då gör, och det som gör oss levande, det är att vi kan lämna ifrån oss våra avfallsprodukter från livet till Kristus. Det är liksom det som är, gör ordet levande i oss. Den här förmågan att lämna ifrån sig det vi inte vill bära på. Så slutsatsen är, det levande ordet är ett ord som har kraft att förändra. Och även förändras efter situationen. Och det skiljer sig väldigt från alla de här orden som man brukar säga, mycket snack och liten verkstad, som är mycket tomma ord. Det levande ordet lämnar inte saken utan att ha gett liv. Och det här livet finns, det här levande ordet finns idag. Det är verksamt idag. I psalm 273 i Svenska kyrkan, eller i vår psalmbok, så står det följande. Jesus, du är mitt hjärtas längtan, all min glädje och min tröst. Kom till mig och låt mig höra i ditt ord din egen röst. Kom till mig och Jesus kär, låt mig vara där du är. Ordet som har kraft att förändra, som kan finna tröst och glädje och ge liv var helst vi befinner oss. Amen.